Och hon fortsätter. Såna här konstiga gamla ord hejdar dig i dina spår. Får dig att stanna upp. Får dig att förstå att du måste ha dem för att begripa att allt redan är gjort. Och allt måste göras om. De kopplar också dig till alla som någonsin använt en tröja. Druckit ur ett glas eller samlat fina pinnar. Och du förstår nu att tacka fan för att allt hänger ihop med dessa stygn.
Hej och välkomna till Konsthantverkspodden. Er hantverksmässigt utförda boj i kulturheten. Idag är vi samlade i studion för att ta en närmare titt på två projekt som når sin kulmen i årets upplaga av Stockholm Craft Week. Vi har så många gäster idag att vi knappt får plats. Och vid min sida för att navigera detta har jag Ida Netteberg och Lisa Maria Pettersson. Till att börja med har vi med oss en av konsthantverkarna som medverkar i utställningen Antropaus. Som kommer stå uppe på Norra Agnegatan 45 här i Stockholm. Tilda Dalunde.
Dalunde.
Förlåt. Välkommen till Konsthantverkspodden.
Ja, men tack. Jättekul att vara här.
Kul att du kunde komma.
Tack.
Utställningen som du är med i kretsar ju kring begreppet Antropaus. Som myntades under 2020 av en grupp forskare. För att beskriva det gap i tid och rum som pandemin skapat. Tilda, du kanske kan berätta lite mer om just det och hur det liksom har legat till grund för det ni gör.
Ja, det var ju just det begreppet som vi tyckte var intressant. Att pandemin blev som en typ av mellanrumstidsperiod. Eller ett glapp i tiden. Där andra regler gällde och där världen liksom fick en paus från människan och människan kanske fick en paus från åtminstone sitt vanliga sammanhang eller sitt vanliga samhälle. Men sen har det under arbetets gång så har det också utvecklats till att inte bara handla om pandemitiden utan just den typen av mellanrumstid som uppstår ibland i speciella sammanhang där nya regler börjar gälla och så.
I det här projektet så har ni ju mer en hel gäng konsthantverkare. Mm. Det är Anne-Klara Samuelsson, Fernanda Melgarejo.
Melgarejo.
Minna Rombo Sättelund, Anna Lo Bergmark och Lisa Fält.
Ja, precis.
En grupp som täcker ett ganska vitt spann av material och tekniker. Kan du berätta lite om vad man kommer kunna se?
Ja,
när man kommer till er.
Vi tyckte det var väldigt kul att försöka representera liksom en bredare... Så det är första gången som just den här konstellationen samarbetar. Och det var kul att få in liksom många olika perspektiv och material för att tolka samma tema. Jag tycker själv att det är ett väldigt kul sätt att jobba på. Att samlas kring samma sak men göra sin egen grej. Liksom. Mm. Några av de grejer som man kommer se är till exempel... ett torn av prismor, glasprismor, reliefer av vardagsrum, någon typ av växtlighet, svampar eller blommor eller någonting som växer fram. Tyger som beter sig på konstiga sätt och skällakblommor.
Det låter jättespännande.
Ja, så det är en väldig blandning.
Ni skriver ju, eller i liksom beskrivningar av er utställning så står det ju att ni liksom har samarbetat och liksom, eller att det har skett en, liksom en dialog mellan er.
Ja, precis.
Är det någonting som också syns i verken eller har det liksom bara skett bakom?
Det är nog mer att det har skett bakom. Vi hade tänkt att ha fler än vad vi hade, men vi hade några möten där vi liksom möttes upp under processen och såg okej, vad pågår för alla nu och diskuterade temat och sådana saker och var befinner vi oss nu i förhållande till det och sådär. Och det var väldigt intressant och det säkerligen påverkade det våra processer också, men jag vet inte riktigt om det är på ett sätt så att man kan se det, så att det är liksom inte att verken har jobbats ihop till en helhet på det sättet, utan vi har fortfarande arbetat som våra egna skapare liksom.
Hur skapades den här konstellationen eller den här gruppen? Var det som ett urval ni gjorde?
Eller? Ja, alltså det var Lisa och jag som satt och pratade om att det är ett väldigt kul sätt att arbeta på. Och att det skulle vara roligt att göra någonting för Craft Week. Och så bara, men då gör vi det. Och så bjöd vi in lite fler personer. Och då tänkte vi just att vi ville ha lite bredd vad det gällde material och olika arbetssätt och så.
Mm.
Har ni jobbat tillsammans förut? Liksom ni i den här större konstellationen, eller är det bara du och Lisa som har liksom samarbetat?
Nej, Fernanda och jag har samarbetat i ett annat projekt. Men annars är det nog... Och Lisa och jag har nog egentligen inte samarbetat. Vi har gått i samma klass på Konstfack på Ädellab. Men vi har nog aldrig samarbetat utanför, så, utanför skolan.
Jag undrar lite, är det ett optimistiskt projekt eller är det ett pessimistiskt projekt?
Det beror kanske på vem av oss du frågar. Jag vet att Minna, för Minna var det väldigt mycket en... Ja, men Minna har jag samarbetat med förresten. Hon hjälpte mig med mitt kandidatarbete. Hon gjorde glasdelarna till mitt kandidatarbete.
Mm.
Om man frågar henne så är det nog ett optimistiskt projekt.
Mm, mm,
för hon har liksom försökt att leta sig tillbaka till den där lusten som har kanske försvunnit under pandemin.
Mm.
När det var så mycket regleringar och begränsningar, vad man fick och inte fick göra. Och att det är lätt att fastna i det liksom sättet att tänka. Men att då försöka hitta tillbaka till någon typ av skaparglädje eller skaparlust. Så för henne har det nog varit... Att ta sig från någonting pessimistiskt kanske till någonting optimistiskt.
Just det.
Men för mitt projekt kanske är mer pessimistiskt. Mm.
Jo, men kan vi inte få höra lite mer om ditt projekt? Alltså, och hur jobbar du och hur liksom, har det en koppling till det här temat?
Mm. Just för det här projektet så gör jag skällackblommor. Det är som ett stort blomsterarrangemang kan man säga som skulle kunna stå på någon fin byrå i någon herrgård någonstans. Med en spegel bakom eller så. Alltså den typen av arrangemang. Men alla blommor är bruna och slämmiga.
Vad är en skällackblomma?
Ja, precis. En skällack är ju ett lack.
Ja.
Ett organiskt lack. Så jag har gjort blommor av tyg först. Och sen så har jag dränkt in dem i jättemånga lager skällack. Så att det, själva formen på blommorna ser ut som att de är nyutslagna och friska och fina. Men sen är allt bara samma ton av brunt. Mm. Och lite sådär för mycket lack så att det liksom blir lite som slem i ytan.
Och hur är det kopplat till antropan?
Just det. För jag tänker ganska mycket på den här glappet i tiden. Att det blir någon typ av rundgång. För mig var första pandemiåret helt fantastiskt. Mm. För det var så, jag behövde verkligen en paus. Så för mig blev det verkligen en antropaus. Att få bara vara hemma och göra mina egna grejer. Och jag pluggade då också, så att då kunde jag liksom... Det var liksom inget problem. Jag hade ingen stress över pengar eller sådana saker som kan göra att det blir en väldigt stressad situation. Liksom. Men sen under andra året så kände jag också att man börjar gå på rundgång. Det händer liksom bara samma sak i ens huvud. Det blir inte... det blir ingen utveckling eller vad man ska säga. När man har så lite intryck och när man träffar så få människor och sådär. Så för mig är det någonting då med de här blommorna som liksom... syn på, från ett perspektiv så är de jättefriska och fina. Om man tittar på ett svartvitt foto så ser de friska ut, men om man tittar på det i färg så har de ingen färg på något sätt. Alltså någonstans där.
Ni ställer ju också i det här projektet så ställer ni ju en hel del frågor om liksom hur gör man med den tiden man får över i en sån här situation och liksom vad händer med människor när de förlorar sina sociala sammanhang. Bland annat, känner du att ni har liksom hittat någon typ av svar på de här? Eller är det frågor som ni ställer till betraktaren snarare?
Att man... Ja, jag tror nästan det. Det var frågor också framförallt som vi hade med oss i början. Och sen har ju alla hittat sina olika spår. Och jag vet inte riktigt om... Nej, jag vet inte riktigt om det är de frågorna vi nu faktiskt svarar på i det färdiga projektet eller i de färdiga verken. Fast på sätt och vis, alltså de har ju funnits med i bakgrunden så, men jag tror att det har börjat handla kanske lite mer om liksom vardag och otrygghet. Men även trygghet. Jag vet till exempel Anna, hon blev mamma under pandemin. Och var då tvungen att hitta liksom en ny roll i isolering. Och sen efter nu ta sig ut i liksom den normala världen med en helt ny roll som hon inte har testat i den världen. Så att där blir det någon typ av trygghet i då antropausen. Och sen att försöka ta sig ut ur pausen. Det kanske inte var svar på din fråga i och för sig.
Det kan det mycket väl.
vad var frågan?
Nej, men det var ju mer de här liksom frågeställningarna som ni hade med er i just projektet det. På något sätt. Om det var en ambition att svara på dem eller kanske bara vidareställa dem genom era verk och era material.
Ja, precis.
Jag tänker att det är ändå ganska saker, eller det är frågor som är relevanta både för folk som kanske inte är konsthantverkare men också för konsthantverkare. Så här, hur att det har varit svårt under pandemin som utövare att så här, fortsätta på något sätt.
Vad är det här utan människor?
Ja, men det
precis, har det något existensberättigande utan varit, att det syns på något sätt?
Ja, det är många som upplevt att det har varit svårt att ställa ut och komma liksom ha den sociala kontakten som ändå som man önskar ha, alltså så här med kollegor och allt sånt där, men också så här, vad gör man, hur förändrar ens praktik när man har så mycket mer tid kanske, eller har man mindre tid för att man var tvungen att ta ett extra jobb för
ja,
att
men precis.
Så här, överleva under när det inte fanns så mycket pengar att så här, i kulturen för att allting bara stängdes ner hela tiden, det var svårt. Så jag tänker att det är intressanta frågeställningar. Jag undrar om det var...
Ja, men jag tror att de var viktiga som startpunkter också. Mm. Och sen kan det komma nya frågor ifrån dem. Som kanske är de frågor som vi svarar på. Om man nu svarar på någon fråga någonsin. Men
så det är mer som så här, det här är produkter av antropausen. Liksom, som vi kommer kunna se.
Ja, så kanske man kan se det. Men... Man kan också se det som att det är liksom reflektioner över tiden som har gått. Men också som sagt, inte bara just under pandemin utan över den här typen av situation. Som också inlägg i vårt gemensamma samtal på något sätt.
För någonting som pratades mycket om under pandemin var ju just, jag tänker, jag vet inte om man ska kalla det för hemslöjd då. Eftersom det ändå skedde i hemmet. Att många människor fick tid att just kanske odla den här hobbyn eller intresset som så det sträcker sig ju, tänker jag, väldigt långt den typen av intresse för handarbete eller hantverk, att det liksom, man fick en känsla av att många tog tillfället i akt att på ett sätt kanske den här tiden har varit gynnsam också för handarbetet eller hantverket, tänker jag.
Jo, det håller jag nog med om. Och jag vet också just det där med att många började arbeta hemifrån. Även om man hade, jag till exempel som har en ateljé, jobbade ändå hemifrån för att det kändes, framförallt under första året, så kändes det inte okej att åka till ateljén eftersom jag kunde jobba hemifrån. Och då blir det också okej, vilka material kan jag jobba med hemifrån? Och det, så vet jag att Lisa också tänkte till exempel. Att för hennes verk är ett textilt verk. Och då var det också, vad kan jag göra hemma?
Är det tygen som beter sig konstigt?
Nej, det är, hon har gjort ett, eller håller på att göra, eller vad man ska säga, ett lapptäcke som...
Det är mer rationellt. Tyg som beter sig rationellt.
Tyg som beter sig, fast kanske inte, för det kommer från ett... Det är inspirerat av ett tarotkort, hennes verk.
Oh, just det.
Så att det är mer ett sökandet efter svar, tror jag, som det tyget är involverat i.
Men det skulle ni ha på er utställning
också.
Ja,
precis. På vernissagekvällen har vi tarotläsning, exakt.
Över mänskligheten eller specifika individer? Eller?
Över besökarna som vill. Liksom.
Okej.
Okay. Har det som en koppling till antropausen också? Att man fick tid för det?
Jag tror att man också, just hela osäkerhetssituationen gjorde att människor började söka svar på andra sätt. Eller kanske så fanns det i ens bakgrund att det var något man var intresserad av och då fick det större plats. Under den här märkliga situationen.
Med en osäker framtid. Liksom, greppa efter tecken.
Exakt. Så bara, finns det några trygga svar någonstans?
Liksom? Just det. Fyra i svärd.
Men jag blev väldigt sugen på
att komma och få
och bli spådd.
Ja, men precis.
Det är en enorm liksom lock, eller säger det där, att konkreta svar på saker.
Ja, men det är ju det.
Det är ju någonting väldigt rationellt och irrationellt samtidigt.
Exakt.
I samma sak. Mycket fascinerande.
Precis.
Sen var det också en konsert, tror jag.
Ja, exakt. På lördagen har vi konsert.
Känns som ni har ett helhetskoncept verkligen. Med.
Ja, man kan vara hos oss hela
alla
veckan.
Sinnen stimuleras.
Ja,
är det
precis.
Så?
Ja.
Det är ju sympatiskt det där, tycker jag.
Ja, verkligen.
Passa på att göra ett
rejält event. Jag tänker just sociala, liksom att kompensera kanske lite det här.
Exakt, allt man inte har kunnat göra.
Men för hur tittar man på konst och hur upplever man det? Liksom? Det finns ju någonting väldigt trevligt med just själva fest. Situationen som en utställning kan vara.
Ja, men visst.
Uppskattar det.
Ja, det känns som att ni utmanar lite liksom själva formatet kanske med att just att ni tar in flera andra saker i utställningsrummet.
Ja, kanske. Det har jag inte tänkt på, men vi tyckte att det bara kändes som en bra helhet.
Ja, ja. Nej, men det blir personligt, eller vad ska man säga.
Ja, men för att uppleva en utställning kan ju vara ganska ensamt.
Ja.
Alltså gå in i ett rum och försöka förstå vad någon har gjort. Mm. Sådär. Eller liksom, det kan ju vara trevligt, men ofta är det en ska säga, inte en jättesocial upplevelse.
Mm.
Så, intressant. Ja. Det.
Men det kan vara ett sätt att tillgängliggöra det.
Absolut.
Att det kompletterar.
Ja, ja, visst.
Och vin.
Alltså. men jag tänkte lite på, för du sa ju att ni liksom hade kommit fram till att ni skulle göra det här för Stockholm Craft Week.
Mm.
Jag tycker det är ganska spännande just hur Craft Week är liksom en vad ska man säga, katalysator för att saker ska hända.
Mm.
Är det, har ni liksom, jag vet inte om det finns någon fråga här, men jag tycker att det är ganska spännande, alltså, för ni är inte gallerister, utan ni, det här är ett konstnärsdrivet liksom, projekt.
Mm.
Och det är bara i syfte att, eller syfte, men för just Craft Week, att det ska hända nu. Och jag tycker bara att det är spännande att det liksom har, att det blåser ändå liv i scenen.
Det gör ju faktiskt det.
I scenen.
Mm. Nu är det Craft Week. Vi söker, vi gör något. Vi söker och så gör vi det här spexiga evenemanget. Ja, liksom. Mm.
Det känns som att det är ganska många som gör det. Att det är många konstnärsdrivna grejer. Det är mycket som händer också, så här, de stora institutionerna då, som driver projekt.
Ja, kicka igång lite grejer.
Men jag tycker jag är väldigt glad att se att det liksom att vi konstnärer också tar tag i vår egen eller så här, tar tillbaka makten på något sätt.
Ja, alltså jag tycker själv väldigt mycket om att ha en deadline också, bara så enkelt.
Mm.
Och det är ett väldigt kul sammanhang. Så att det kändes bara väldigt praktiskt och bra.
Mm.
Kan du alltså säga lite praktikaliteter tänkte jag på också, så här, lokal och sånt. Hur har ni gjort där? Är det någonting som ni har tillgång till sedan tidigare? Eller?
Nej, vi tittade på lite olika lokaler och sen så blev det den här. Och det är en källarlokal. Och där har vi liksom tillgång till ett lite mindre rum där själva utställningen är. Och sen så har vi en av dagarna så har vi tillgång till det större rummet som är bredvid där själva konserten kommer vara.
Mm.
Så att det kändes som en användbar lokal helt enkelt.
Mm. Hur länge kommer den finnas att se?
Den kommer bara vara under Craft Week, så det är fram till söndagen. Ja.
Och det öppnar på torsdagen och sen så är det öppet. Är det öppet, har ni några öppettider? Sådär?
Ja, vi har olika stängningstid varje dag men samma öppningstid. Så vi öppnar 12 varje dag och sen tror jag det är 19 på torsdagen, 18 på fredagen, 23 på lördagen och 16 på söndagen. Om jag minns rätt.
Finns den här informationen tillgänglig någonstans?
Den finns på Craft Weeks hemsida och på vår evenemangs hemsida. Eller på Facebook.
Nej. Alltså det enda som jag skulle kunna ta med är väl att när jag tänker på antropocen, då tänker jag ju såklart på människans påverkan på planeten.
Mm.
Och jag har väl själv tänkt mycket på materialen jag använder när jag konsthantverkar. Hur det, alltså valet, vad jag väljer och hur jag som keramiker då bränner och så vidare. Men är det någon aspekt som ni har liksom med i?
Det är faktiskt ingenting vi har pratat om, men jag tror, alltså jag har ju tänkt, jag tänker också på det ofta, eller liksom generellt sett när jag skapar, men och i det här projektet så är det ju också, det är naturmaterial, ja i stort sett allt. Men nej, det är inte något stort tema som vi har tagit upp gemensamt, nej. Utan det är nog att man har tänkt på det för sig själv i så fall.
Mm.
Men det är väl den där dubbelheten också, det pratade vi om tidigare, just att konstant verk är per definition mycket människa inblandad i, så att säga.
Ja, jo.
Men att pausen är också inspirerande, alltså hur mycket ett problem är människan och hur mycket är människan också en lösning och någonting
trevligt. Ja, verkligen. Mm. Ja, precis. Och vi kan ju inte, alltså allt handlar ju om vårt perspektiv. Eftersom vi är människor så blir det ju svårt att ens relatera till kanske en värld som är helt irrelevant för människor på något sätt. Alltså, vi är ju där och ser och upplever liksom det som vi avgör hör till vår värld på något sätt.
Mm.
Är det, om vi går tillbaka till craft, Mikael, är det någonting som du känner att du har tittat, spanat in i schemat som du... kommer ta del av?
Ja, det är flera saker som jag skulle vilja gå på, men det som poppar upp först är väl i Sebastian Schildts verkstäder. Så kommer de ha också en grupputställning. Det är väl Linda, Olle och Emily som kurerar, tror jag. Eller så har jag missuppfattat det. Ja. Men den tänkte jag i alla fall att jag ska försöka gå på. Mm. Och men det är mycket som låter spännande.
Kul. Men då får vi tacka dig, Tilda. Vi ser fram emot att ta del av ert projekt som finns att uppleva på Norra Agnegatan 45 i Stockholm.
Ja.
Vernissage den 7, 6.
Vilken är den första? Torsdagen?
Första dagen är... Ja, men det är 6 kanske.
Sjätte måste det bli. Ja. Torsdagen i alla fall.
Ja, och så hon håller på tills på söndagen.
Ja,
med lite varierande öppettider.
Lite varierande öppettider. Men vi öppnar 12:00, så kom 12:00.
Ja, det är lika bra att vara tidig. Jättefint. Men tack så mycket, Tilda, för att du tog dig tid att komma hit.
Ja, men tack.
Superspännande.
Grymt.
Ja, men då säger vi välkommen fram till mikrofonen Emile de Blanche.
Tack.
Kul att du också kunde komma hit. Under Stockholm Craft Week så kommer 19 materialbaserade konsthantverkare med olika koppling till utbildningen Metal Art Campus Steneby ta över Designtorgets gamla lokaler vid Sergels torg. Utställningen Extended Family 2 är en uppföljning av gruppens första utställning som visades under München Jewelry Week sommaren 2022. Och då har vi dig, Emil, för att berätta lite om det. Tänkte att vi kan bara börja med namnet på utställningen. Vilket spännande. Vill du berätta lite mer om den?
Ja, absolut. Extended Family, utställningen består ju av lärare, fakultetsmedlemmar men också alumnisar, eller vad man ska säga. Från utbildningen i Steneby. Och fokus har väl legat på att låta alla... Alltså det här med extended family som är det i livet liksom för alla. Och då är det ofta ganska brokigt. Och olika konstellationer kan se väldigt olika ut. Liksom. Och så ville vi väl arbeta med det utifrån den friheten som det kan innebära. Och den... Ja, under det konceptet liksom av vad kan en extended family vara och utifrån materialet metall då i det här.
Jo, för ni är ju en sorts extended family då, med elever och lärare och fakultet från skolan. Hur kommer det sig, eller hur kom det liksom till? Vem startade liksom projektet, eller vart kommer liksom det här...
Jag tror, eller jag skulle säga Tobias Birgersson, en av de som har varit drivande. Nu kunde inte han vara med här idag tyvärr, men han har varit drivande och jag tror att idén var liksom att dels visa vad som försiggår inom det här fältet, men också ge kanske efter utbildning liksom, också att man kan skapa någon slags kontext för att se, eller egentligen visa på vad folk håller på med, för det är så extremt olika uttryck och möjligheter, även om det liksom utgår från metall, så tänker jag att det är väldigt, väldigt olika sätt att hantera ett material som jag själv tycker är väldigt spännande, och man kan se på bredden inom det här fältet.
Mm. Jag tänkte, du kanske skulle kunna berätta lite om vad du gör så att man får en bild.
Jag jobbar med ganska stora skulpturer i stort format, och för den här utställningen så kommer jag visa två verk som det är baserat på plasmaskärning väldigt mycket, så det är lite sådär som black metal, Rorschach, som rent visuellt kanske som en bra referens till det liksom. Så ja, jag har jobbat med plasmaskärning ganska mycket det senaste halvåret, och jag tycker att det är, jag är väldigt intresserad av tekniker, oftast att se hur man kan liksom pusha det och få ett organiskt och ett industriellt uttryck att mötas.
Vad är plasmaskärning?
Plasmaskärning, man skär metall genom en liksom en varm stråle, om man säger så. Så att det, om du tänker det som en, liksom en koncentrerad stråle som skjuts ner med hjälp av ett lufttryck. Så det är liksom en elektrisk... om du tänker det som laserskärning, fast det här är plasma. Liksom.
Du har aldrig hört talas om det faktiskt.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, men det är superspännande. Ja. Och varför jag började med det var för att jag ville bort från det maskinella. Så att eftersom att det är jag som styr ska man säga, munstycket, så blir det liksom, jag vill åt det här, alltså arbeta med en maskin, fast det är jag som är maskinen på ett sätt. Så att min hands rörelse i kombination med den här väldigt industriella tekniken, och det är så jag jobbar väldigt ofta liksom, att det är jag som är maskinen på något sätt.
Det blir ett
med. Ja, för man tänker på laserskärning, så det är väl oftast liksom datastyrt.
Precis.
Men nu så är du står med ett stort munstycke och ja, ritar på.
Precis.
Ett stort sjok.
Ja.
Jag tänker att det är dina verk, i alla fall de som jag har sett, är ju ganska, de är ju mer än bara någonting som är utskuret ur ett ark, eller för det du gör, du arbetar vidare med dem efter det också?
Ja, absolut. Jag har jobbat tidigare mycket med hydroformning, och då har jag jobbat med att blåsa upp metall med hjälp av ett högt vattentryck. Mm. Ja, nu är det nya plasma.
Okay. Ja, det här är inte det som du har gjort förut då, utan då är det någonting...
Nej, precis. Det är helt nya verk. Okay. Jag tyckte att det var roligt att visa någonting... Visar någonting nytt som jag inte har ställt ut tidigare.
Men är det här en teknik som fler använder sig av i det här fältet? Eller är det som att du har hittat en egen nisch lite?
Bra fråga. Ja. Det är ganska nytt för mig fortfarande. Så jag menar, plasma är ju en teknik för att skära ut liksom plåtar på ett så här snabbt sätt. Mm. Men sen är det väl uttrycket som är mitt eget. Liksom. Och sen så får man väl... Alltid när man sätter igång med någonting så ser man ju vad som händer inom fältet. Liksom.
Men det används traditionellt alltså i mer industriella sammanhang?
Absolut.
Okay.
Så det är väl det. Ja, men det, jag tycker det är väldigt intressant. Alltså ta industriella tekniker och ta ner det på en nivå som är hanterbar för mig på ett individuellt plan. Liksom. Så att jag som konstnär kan... formar det på ett sätt och pusha både materialet men pusha teknikerna på ett sätt som man inte gör inom industrin, för liksom, det industriella är ofta ganska fyrkantigt och alltid gjort för att det ska vara så effektivt som möjligt, och jag är inte så intresserad av att det är effektivt utan mer vad är det som händer. Så jag har varit väldigt öppen under processen för att se, liksom, ta tillvara på det som sker under arbetets gång och liksom spara, vad ska man säga, vissa ja, men smuts och såna här grejer som man kanske skulle ha tagit bort, men jag har liksom sparat det i och gjort det till en del av uttrycket.
Så blir det ett råsjärktest för alla andra.
Ja, men det är så himla nytt, alla de här grejerna just nu. Så jag är bara, varje steg så är jag så här, sjukt peppad, och det är skitspännande att se vad som händer liksom. Mm.
Jag tänker att det är spännande med det du säger med det här industriella och med att ta tillbaka det och göra någonting med handen i när man tänker på konsthantverk och liksom vart det kommer ifrån och vart det är på väg på något sätt. Att det känns som att du använder en teknik som kanske pushar lite gränsen för vad som traditionellt skulle klassificeras som konsthantverk. Eller är det någonting som du tänker på eller förhåller dig till i din praktik överhuvudtaget?
Ja, alltså jag skulle säga att jag jobbar som konstnär, men utifrån liksom ett material. Eller det har egentligen blivit så liksom, mer och mer. Ju mer jag har jobbat med metall så har jag tyckt att det har varit mer och mer spännande. Och så hittar jag någon ny grej och så går jag loss på det ett tag. Så rent ur konsthantverksscenen så är jag nog inte rätt person att svara på det, faktiskt.
Eller?
Ja, eller kanske. Eller så ja, kanske det finns andra som kan göra det bättre än vad jag kan. Men
jag tycker att det blir intressant. Dina verk blir ju intressant i den här kontexten.
Mm. Och det här också, det här handen möter industrin. Ja. Det är väldigt typiskt konsthantverkstema.
Ja, verkligen. Ja, men också så här att alla hantverk utvecklas ju tillsammans med industrin också. Att, så här, att man tar över tekniken när de liksom har gjorts, eller så kommit till en viss punkt där de har tillgängliggjorts för kanske en enskild användare att göra som plasmaskär. Eller bara så här, en eldriven drejskiva fanns ju inte tillgängligt för en vanlig en vanlig privatperson för en tid sedan. Men att det också har så här, också anammats. Och så här, gipsgjutning i keramik också.
Definitivt, parallella.
En industriell teknik som nu liksom är fullt accepterad av konsthantverksfältet. Mm. Och det är spännande med sådana typer. För även om man inte definierar sig som konsthantverkare så är det ju spännande.
Mm. Ja, absolut. Men just, jag tänker att det handlar så mycket om att så här, olika projekt och olika material eller olika research, det kräver liksom, kräver kanske att man lär sig mer om olika tekniker, så hittar man någonting, man lyfter liksom på en sten och sen börjar man den här resan efter liksom, vad är det, ja, men olika uttryck eller det man vill åt, tänker jag sådär. Jag tänker att det är väl också kanske skillnaden i att vilja kanske bemästra en teknik eller att använda tekniken som ett ja, men ett sätt att nå ett uttryck eller att nå fram till någonting som kanske är odefinierat från början. Ja, jag kan väl säga, jag jobbar väl ganska mycket så att jag inte riktigt säker på vad jag har gett mig in på i början av ett projekt. Liksom. Ja.
Men kan du berätta lite om hur du hittade den tekniken? Var det som att du först tänkte att jag vill göra det här och sen hittade tekniken, eller var det tvärtom?
Alltså jag har gjort lite grejer tidigare med att man har skurit ut grejer med hjälp av sand och sådär. Men jag kände väl mer att efter att jag jobbade med det här med hydroformningen och det här med organiska former, så ville jag liksom, jag ville komma närmare. Och genom den önskan om att liksom bara jag vill vara maskinen, så ja, men började liksom göra efterforskningar och se var kan jag hamna någonstans. Och sen tänkte jag att ja, men det här är ju värt att testa. Så jag gick in, jag hade en veckas projekt där jag gjorde massa tester i faktiskt nere på Campus Stenby. För de har ju sådana proffsmaskiner liksom. Och sen ja, men var jag väl i verkstaden typ dygnet runt i en vecka och kände att okej, wow, det här är skithäftigt. Så efter det så, ja, det var liksom startpunkten. Och så insåg jag att ja, men det här funkar. Det här är superspännande och det här kan jag göra någonting bra av. Så jag är liksom fortfarande väldigt mycket i projektet. Så varje steg, som jag sa, är en ny överraskning och en ny insikt. Så, okej, vad händer om jag testar det här? Liksom. Så det är mycket kvar att utforska.
Mm. Jag tänker den, om man ska prata lite mer om själva platsen Stenby och den. Jag själv gått där för länge sedan, men inte just på den utbildningen. Alltså jag tänker att den miljön som jag minns den är väldigt industriell. Det känns ju som att komma in i en industri när man går in där. Att det är också den stämningen som är i de lokalen måste också kanske på något sätt ha en inverkan på vad som kommer ut därifrån också. Eller vad tror du?
Det är ju metal art som där på Campus Stenby, den är ju, jag vet inte riktigt hur stor den verkstaden är, men jag tror att, vad jag har hört, att det ska vara en av världens största metallverkstäder i liksom en utbildningskontext. Och det, jag vet att alla som kommer dit blir också helt såhär, va? Är det här sant? Och det kan väl också vara bra och dåligt. Bra på det sättet att det ger alla möjligheter till att göra exakt vad som helst. Men det kan ju också vara problematiskt för vissa studenter, tänker jag, som gör sig kanske beroende av en viss typ av maskiner som efter skolan blir svårt.
Ja, jag tänkte det med plasmaskärare, det är ingenting man har hemma i vardagsrummet.
Eller
har du liksom en...
Nej, precis. Det kommer.
Har du en egen plasmaskärare eller ger man in sig i en verkstad? Eller är du kvar på är du på Stenby då? Gör det eller?
Ja, nej. Alltså jag har en plasmaskärare.
Okay. I vardagsrummet?
Nej, men i ateljén. Ja. Men det är ju någonting som jag har liksom köpt in mig, liksom, eller investerat i. Mm. Nu efter att jag liksom tänkte att men det här kommer jag fortsätta med. Men visst är det så att det är svårt liksom. Men det finns ju alltid, efter skolan så är det väl kanske bra med KKV och sådana kollektiva verkstäder, även om de inte kanske är så specialiserade. Men jag vet inte, det är lite så här tudelat, alla möjligheter och sådär. Inte för att det behöver och vara begränsande, men kanske svårt sen att veta hur ska man göra när man inte kan bara ta traversen och lyfta en plåt som väger 2 ton och klippa den lite lätt. Mm. Alltså sådär, det blir ett annat format kanske.
Men skulle man säga att den gemensamma nämnaren i Extended Family är dels materialet och sen är det att man jobbar stort eller är det, ser du någon röd tråd i hur ni arbetar i den här gruppen?
Då vet jag inte riktigt vad alla kommer att visa exakt. Alltså såklart materialet, olika infallsvinklar och ingångar till materialet, tänker jag, är det som är den röda tråden. Och sen har alla gått lite bananas, tror jag, med sina grejer. Och genom att vi fick den här lokalen vid Sergels torg som är liksom helt fantastisk, så gav ju det också möjlighet till att gå upp i skala. Mm. För att vad jag vet så är det ju en del jobbar ju väldigt minimalt kanske, och andra jobbar i mer än liksom en monumental skala. Så det är lite, utställningsrummet har också varit jättelite storleken på de verk som kunde varit med. För att vi hade någon annan lokal på gång tidigare, men sen så följde igenom och så blev det här som kom upp till slut. Så alltså, vi är så extremt peppade och det ska bli skitroligt.
Ja.
Ja, men vi tyckte också att det var väldigt kul att se att dels att det händer mitt i city, liksom, att vi tar över där på något sätt. Men också att Stenby kommer. Alltså för att vi har ju en tendens att vara ganska Stockholmscentrerade och också liksom konstfackcentrerade. Men vi har ju någon sorts återkommande tema här om så här konsthantverksutbildningar. Och vi är alltid så här, vi säger alltid att vi måste sträcka oss utanför. Så vi skulle vilja liksom fråga lite om Stenby just. Men vi kan väl börja med det, för att i det här projektet så är det är både elever och lärare och fakultet. Vad har du för koppling till Stenby själv? Är du gammal elev eller är du...
Jag kom i kontakt med Stenby 2016. För jag blev inbjuden att göra ett Artist in Residence på just Metal Art-avdelningen. Och det var egentligen genom dem då som jag började jobba i liksom ett större format med metall, för de gav mig på något sätt verktygen. Så jag var där i 3 månader och bara arbetade liksom. Och sen efter det så har jag varit gästlärare. Så jag håller en kurs i rumslighet som heter Space. Mm. Som jag har en gång om året. Och sen har jag varit lite, gjort lite inhopp under ja, men examinationer och liksom varit handledare åt vissa elever som, ja, under åren liksom, från det. Så det är min relation till Stenby. Men jag kände ju då när jag var nere på det här residenset att det var, är ett helt unikt och fantastiskt ställe. Det är ju lite isolerat på gott och ont, så jag vet att en del studenter blir helt galna efter ett tag och känner att jag måste tillbaka in till Göteborg för jag orkar inte. Men det liksom hör väl lite till, tror jag, frustrationen i att alltså, arbeta i en konstnärlig kontext med allt. Ja, ni vet ju själva kanske det, liksom, under utbildningar och sådär. Men just platsen i sig, jag tycker det är så stort fokus och stort kunnande liksom, inom liksom, ja, men, konst, konsthantverk och design. Och just att den är så isolerad, för den ligger ju i Dalsland, den här filialen då, till Göteborgs universitet. Så gör det att det skapas ett väldigt, ja, det är liksom en väldigt speciell plats att vara på.
Jo, jag tänker det kopplar ju an lite om vad vi pratade med våran tidigare Tilda om, den här liksom pausen och vad som händer när man får liksom det utrymmet så här, som den här typen av utbildning kan erbjuda ändå. Jag vet ju att du har ju gått på Konstfack också, och det känns ju som en annan typ av institution i en annan typ av miljö också. Har du liksom några tankar om vad det finns för och nackdelar med de olika formerna? En tung fråga kanske, ja. Men så här, bara en egen liksom reflektion om vad, så här, är det bra att isolera sig? Eller är det skönt att vara liksom i en storstad i Stockholm där det liksom är där, så här, inom citationstecken, det händer?
Ja, men det är en bra fråga. Alltså jag tror ju på isolation själv. Mm. Jag funkar väldigt bra på det sättet och jag uppskattar själv att arbeta ja, men liksom gör min egen grej. Och jag tror att det finns bra och dåligt i det. Under utbildning så kan det ju vara väldigt liksom skönt och isolera sig kanske bitvis. Men samtidigt så tror jag att det är väldigt viktigt att man har en fot i samtiden kanske också. Och se lite vad som händer. Att man kan gå på pågående utställningar och liksom få se bra konst. För det tänker jag är en stor inspiration. För det som kan hända i och med isolering, eller isolering låter så himla starkt, men just att man liksom, det kan ju bli att man skapar liksom en egen kontext, och det kan vara bra, men det kan också bli lite så här navelskådning som kanske inte alltid är positiv liksom. Och jag tänker just den här frustrationen om att man kanske vill vara en del av den liksom kontemporära scenen, och hur blir man det när man sitter i skogen och, liksom, och täljer på någon pinne. Men jag tänker att det är väl alltid så man måste jobba med och liksom hålla sig uppdaterad på vad som händer inom de fälten som man är intresserad av liksom, oavsett. Så att man, jag tänker man, det ligger liksom i ens egna ansvar på något sätt. Att, ja.
Jag tänker bara på den här utställningen som ni har nu som Extended Family. Jag har svårt att se att den skulle ske på Konstfack till exempel. Att elever, lärare och alumni skulle gå samman och liksom åka till München eller ställa ut i en annan stad. Så det tänker jag ändå är något unikt och något positivt.
Det kanske skapas en annan sammanhållning på något sätt.
Ja, jag tänker att man också, alltså man tänker på hierarkier som vi också har varit inne på. Alltså att en institution ofta har ganska tydliga hierarkier, och det här tänker jag ett bevis på att det kanske ändå är någon annan typ av ordning där. Alltså där man är lite mer beroende av varandra på ett sätt. Att den isolationen gör att man månar liksom mer platt.
Platta strukturer.
Ja, men på något sätt får man en känsla av det i alla fall.
Uppenbarligen måste det ha något i görningen. Nej, ja. Det skulle ju inte ske under våra utbildningar liksom.
Nej, jag tänker att isolationen måste ändå göra att man blir mer beroende av alla människor på den här platsen, eftersom man är så få där på något sätt. Även fast man såklart är flera hundra. Men i en storstad så åker ju alla hem till sitt. Och då blir, ja, jag tänker att det skapar någon annan dynamik ändå.
Det är en jättefin tanke. Jag har inte riktigt tänkt på det så. För jag är ganska icke-hierarkisk i mig själv. Men det är en bra... Ja, det är en jättefin tanke. Det ska jag ta med mig.
Det är ju superfint att du inte har tänkt på det på något sätt också i sammanhanget. Just för att det är ovanligt, tror jag, på från den här typen av akademiska miljöer att ställa ut tillsammans elever och lärare och alumni. Det skulle jag säga.
Ja, men det är nog... Alltså nu när ni säger och pekar ut det liksom så... Men jag tänker också att det... Samtidigt så är det ganska konstigt, för jag tänker att mycket inom... det handlar väldigt mycket om så här, each one teach one. Att man liksom förmedlar kunskap. Och då finns det väl egentligen inte ett bättre sätt än att man alltså, delar med sig av... Alltså om man har mer erfarenhet som man har efter ett antal år efter skolan eller som professor eller någonting. Det är väl det man vill förmedla till både studenter eller liksom alumner. Att så här kan man jobba och så här kan det gå till. Och det är det här vi vill främja och premiera.
Ja, det är fint.
100%.
Det är väl någonstans där vi har våra ambitioner kommer ifrån också. På något sätt. Så förmedling av, eller också så här delning av kunskaper. Mm. Jag vet inte. Mm. Demokratisera, tillgängliggöra.
Ja, undersöka vad det är vi håller på med. Mm. Med så många som möjligt från olika sammanhang inom det här fältet. Mm. Det visar sig hela tiden att det finns mycket att lära sig från alla liksom.
Du Emil, er utställning Extended Family 2, den finns att se i Designtorget, gamla lokaler vid Sergels torg.
Precis.
Har du koll på när den ska gå av stapeln? Är det som första dagen eller är det...
6 oktober, yes. Klockan 5-7 så är det öppning. Och sen är det öppet 7, 8, 9 oktober. Och mer information finns väl på den Stockholm Craftweeks program, yes. Med specifika tider.
Där borde det finnas. Har du kollat något på något annat som du är intresserad av nu under Craft Week? Är det något speciellt som du har...
Jag skulle vilja säga att jag har full koll, men det har jag tyvärr inte. Jag har jobbat så himla mycket med logistiken och få ihop allting och få ihop alla människor och vem som ska vara på vilken plats. Så det var lite tunnelseende för mig personligen. Men jag ser fram emot att ta del av programmet och sen liksom lyssna på folks tips och sådär. Kika in vad som händer under helgen.
Mm. Ja, men det är jättebra, för då har ju vi två tips för Craft Week som vi vill lyfta fram. Och dels så är det i Jaspis lokaler hos konstnärsnämnden på Maria Skolgata 83 så bjuder Undisciplined in den 5 oktober. Nej, det måste vara den 6.
Det står 5 i deras program i alla fall.
Okay. Ja. Det kan man kolla på. Allt det här kan man kolla på Stockholm Craft Weeks hemsida. De bjuder in till ett panelsamtal med 5 svenska och internationella utövare inom konst, hantverk, arkitektur och design för att reflektera över och diskutera olika perspektiv med kollektivt hantverk. Moderator där är Veronica Murarikova. Ber om ursäkt för uttalet. Med panelister som Amanda Pinati, James Taylor Foster, Maria Rangestam, Sara Darro, Zoe Black. Det händer alltså den 5 oktober. Dubbelkolla på hemsidan innan ni går dit. För Craft Week börjar ju inte första gången.
Alltså jag tror att det är lite så här uppstart.
Mm.
Så det är inför. Lite tjuvstart.
Sen så finns det ju också ett panelsamtal på Nationalmuseum. Där konstnärernas riksorganisation bjuder in den 7 oktober 3:30-4 ett samtal om konsthantverkets plats i staden. Särskilt inbjudna talare där är Silla Råback, chef för samlingsenheten på Nationalmuseum, och Knut Astrup Bull, kurator vid Nationalmuseum i Oslo. Därefter följer ett panelsamtal med 3 konsthantverkare och konstnärer som lyfter frågan vad som kan göras för att skapa fler och bättre platser för konsthantverk i Stockholm och andra städer. Moderator är där Agneta Linton. Och i panelen så sitter Rut-Marin Barklund, Jenny Edlund och jag. Jag tror det nu. Så då lyfter vi fram mig lite där. Kul. Inget konstigt med det.
Det är mycket samtal. Kommer man få se några grejer?
Nej.
Nej, det är inte det, det är som kul. Är grejer.
Nej, men idag ska vi gå till Norra Agnegatan. Och se på antropausen.
Ja, det ska vi göra.
Vi ska också till Designtorget och titta på The Extended Family. Och sen så får du nog vara nog. Mer hinner man inte. Och så ska vi lyssna på Konstantverkspodden också. Just det.
Samtidigt.
Glöm inte det. Konstantverkspodden görs av mig, Petter Rodiner, Ida Netteberg, Lisa Maria Pettersson och Evelina Dovsten. I samarbete med Konstantverkscentrum och med stöd från Kulturrådet. Ljudet sköts av Eminenta Umami Produktion och musiken görs av Karin Fjellman Dovsten. Tack Emil för att du kunde komma hit och prata lite om dig och det ni håller på med. Superspännande.
Tack.
Tack.
Vi tackar också Ida som nu har lämnat studion. Det var jättefint att du kunde komma också.
Va? Sa du Ida?
Ja, sa jag Ida? Förlåt. Tilda.
Har jag blivit...
Och så titta på mig också. Tack Ida för att du har lämnat studion.
Men också tack till er som har lyssnat. Kul att ni är här. Håll öronen öppna, så hörs vi.
Tusen tack. Hej.